Tailored by Design heter låten, Isak Benjamin heter artisten. Där är P4 Stockholm. Vår reporter Rasmus Almerud fortsätter efter klockan 11 och mäta diverse olika saker i vår närmiljö för att höra efter om Armand Duplantis kan hoppa så högt. Nu är dags för Ekot.
Israel stiger dödssiffran efter att Iran avfyrat robotar under natten som ett svar på de israeliska attackerna under helgen. 11 personer har bekräftats döda sedan midnatt enligt premiärminister Netanyahus kansli jämfört med minst 5 döda som uppgavs tidigare under morgonen. Enligt premiärministerns kansli har sammanlagt minst 24 personer dödats i iranska attacker i Israel. En ny satsning för att fler invandrare ska få jobb har visat sig framgångsrik. Det handlar om praktik i kombination med språkstöd på modersmålet enligt en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska åtgärder. Ulrika Wikman är en av forskarna bakom rapporten.
Den här språkpraktiken inleds med en introduktion på deltagarens modersmål så att den enheten som har den här insatsen har tvåspråkiga coacher som både kan svenska och deltagarnas modersmål. Och sen matchas de då till arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor där de är 3 månader och där fokus är att de verkligen ska lära sig svenska.
15,8% av utrikesfödda var arbetslösa när Statistiska centralbyrån mätte i början av året. Det är mer än 3 gånger så hög andel som bland infödda svenskar. Stockholms stad har sedan 2009 satsat på praktik i kombination med coachning på modersmålet för att få fler invandrare i jobb. En framgångsrik väg, berättar Ulrika Wikman, en av forskarna bakom studien.
Det vi finner är väl just att det här ökar sysselsättningen. Det är 15% högre sysselsättning, så att av de som har gått i deltagare i den här jämfört med en liknande grupp som inte fick ta del av det här så har de då 15% högre sysselsättning.
Reporter Mattias Plejel. Trots hård kritik håller tidigare rikspolischef Stefan Strömberg fast vid sitt förslag om att lägga ner Ekobrottsmyndigheten, rapporterar Alltinget. Strömberg har lett en utredning som ska överlämnas till justitieministern imorgon. Enligt förslaget ska utredare och poliser som arbetar vid Ekobrottsmyndigheten föras över till polismyndigheten. Förslaget har fått kritik från anställda hos myndigheten som bland annat befarar att den ekonomiska brottsligheten får lägre prioritet. Alldeles nyss meddelades att friidrottstränaren Gert Ingebrigtsen döms för misshandel mot sin dotter, skriver NRK. Däremot frias han på alla punkter när det gäller anklagelserna som handlade om hans son, den dubbla OS-medaljören Jakob Ingebrigtsen. Gert Ingebrigtsen döms till villkorlig dom i 15 dagar och ska betala ett skadestånd på 10 000 norska kronor enligt norska VG. Det är sist Ekot klockan 11 i studion. Carina Segura Morberg.
Visste ni att det här är sista måndagen på väldigt, väldigt många veckor som ni kommer kunna höra ett förmiddagsprogram som görs härifrån P4 Stockholm och utav mig och Rasmus och Katrin? För det är annat som är på gång. Vad handlar det om egentligen? Hur ska det bli? Ja, det undrar jag och ni också kanske. Så det ska vi ha reda på lite senare här under timmen. Först har vi reda på vad det är för väder. Det är mulet idag. Det kan också regna en del. Men sen i eftermiddag så ska det här regnet upphöra. Och då ska det bli uppluckrat molntäcke. Härliga sommartemperaturer har vi i alla fall idag också, någonstans mellan 19 och 22-23 grader i en sydvästlig vind. Men sen under kvällen så kan tydligen en del skurar komma tillbaka. Det var otippat, säger jag. Så här är trafikläget hur som helst.
På E4-20 Essingeleden, precis i början vid Nyboda kurvan riktning Uppsala, där har hamnat en madrass som ligger i höger körfält. Om man kommer igenom Klara tunneln och vill ta påfarten till Centralbron så är det en bil som man står på, den står till höger där, riktning då mot Nynäshamn. Länsväg 229, Tyresövägen, där ska det plockas skräp och det är ett ekipage som har gått ut vid trafikplats Skarpnäck, rör sig långsamt mot Tyresö och skyddsbil följer med där. Kollektivt inga akuta störningar.
Nathalie Imbruglia gjorde väl ifrån sig på singellisterna med den här Torn.
thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry.
Nathalie Bruglia, Torn heter låten. Vi ska snacka mer om mejl och diverse annat som har att göra med det här med hur högt man Duplantis egentligen kan hoppa. Men vi börjar med att prata om rovdjuren här i vårt län. De blir fler, de stora rovdjuren.
Det här visar en inventering som Länsstyrelsen har gjort. Och det visar då att antalet familjegrupper av just lodjur har ökat här i länet det senaste året bara. Nu så finns det 7 grupper och det är en ökning med 2,5 familj sedan förra säsongen. Och det här har man då sett på ungefär 35 platser. Och det motsvarar en uppskattad lodjurstam på cirka 40 individer. Vad gäller varg så har vi kvar 7:e reviret. Det delar vi ju faktiskt med Sörmland. Eller Södermanland.
Delad vårdnad.
Ja,
de
får
bo på varje sida en vecka i taget, vargarna.
Men man har också siktat en ny varg som har kommit in ifrån Västmanland och den ska nu röra sig i Hallstavikstrakten då i Norrtälje, där faktiskt också en björn har observerats vid flera olika tillfällen.
På samma ställe nästan. Det var ju någon björn som simmade runt i skärgården här förra året, var det inte det? De hade sett någon björn ute på någon ö och alla var förbryllade och kliade sig i huvudet.
Det kommer jag inte ihåg.
Det kan ha varit fake news.
Nej, jag minns den här vargen som simmade till Ekerö, men det var väl någon gång i vintras.
Det är möjligt att det var. Hörrni, jag har fått ett, vad ska jag kalla det här för då? Ett lite ekivokt mail faktiskt, som jag gärna vill läsa upp. Det är från en person som skriver så här: jättekul med höjdhopp. Jag har dock inget att mäta. Eller kanske. Och sen står det så här, programledarens trevliga röst fick mig att skriva följande meddelanden. För jag berättade om att när man är singel så kan ingen smörja in ens rygg. Mm. Det är en sån sak som man inte har tänkt på innan man blir singel. Hur ska jag göra nu?
Det är ingen som klämmer ens pormaskar heller.
Nej, okej. Okay. Det har jag inte haft några större problem med. Men däremot när jag badade i helgen så insåg jag ju när jag väl var på stranden. Så här, jag kommer inte, och jag är ju ganska stel, minst sagt. Mm. Och ganska stor i överkroppen. Så jag kommer ju liksom inte åt ordentligt heller. Så jag brände ryggen på det. Men då skriver den här personen så här. Jag har samma problem med någon, med att ingen smörjer min rygg. Så varför inte hjälpas åt? Det är ju viktigt med skydd. Mm. Däremot kan jag erbjuda en trevlig solstol och tomt i Dalarna.
Nämen.
Det sägs ju att love is blind och sommaren är kort.
Men Alexander. Och Dalarna som är så trevligt.
Ja, det är ju trevligt. Ja. Tack, vad kul. Det är så roligt att få mejl. Alltså, mejlet som jag egentligen efterfrågade, jag har ingenting emot såna här, men det som vi egentligen efterfrågade, Rasmus, det var att man kunde höra av sig och fråga vad Armand Duplantis kunde hoppa.
Ja, precis. Om du har gått runt där i åratal, eller kanske sedan igår kväll, och funderat på, skulle Armand Duplantis, vår ständige världsrekordsättare, kunna hoppa över den här grejen jag har i min trädgård, eller som jag går förbi varje dag på väg till jobbet eller skolan, ja, då är ju stunden inne nu, för här drar jag runt med en lasermätare och mäter saker med frågan, kan han hoppa det? Vet du vad jag är just nu?
Det är så himla svårt för mig att veta.
Ja,
det är liksom inte så många ljudreferenser. Det är fåglar, måsar är det väl som skriar, men de är ju precis överallt. Så nej, jag vet inte.
Vi kan tänka oss in i följande scenario. Jag går här, där jag går, vid Sergels torg, ovanför själva torget. Du vet, uppe där liksom, i den här i höjd med fontänen.
Mm.
Och så i det här scenariot är jag kompis med Armand Duplantis. Så kommer han gående nere på plattan med sin stav.
Ja.
Och så ser vi varandra och så ropar hej, hej, det är ju du. Kan han hoppa upp till mig?
Just det.
Ja.
Det är alltså det vi ska få reda på härnäst. Snabbt medskick till dig bara, Rasmus, också. Jag har fått mejl från Anders. Han undrar om Armand kan hoppa Karl XII i Kungsan. Jag har för mig att vi mätte Karl XII i Kungsan förra gången vi gjorde det här.
Det gjorde vi, när Armand satte ett tidigt världsrekord på ett par decimeter lägre.
Precis, för det är ju så det är. Det som han, om det var på gränsen att han inte kunde hoppa förra gången, så är det möjligt att han kan nu då.
Jag minns verkligen inte. Jag får be mig till Kungsan om det inte är så att någon bjuder hem mig på kaffe för att mäta taknocken i villan.
Vi får se. Om det är någon som vill bjuda hem Rasmus för att han ska mäta din taknock till villan, så gör det. Maila mig på p4stockholm@sverigesradio.se. Här är Thomas Stenström.
Pojk där på land med darr på rösten, försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade, vart ska du? Sa han, någon annanstans. Och lördag solen glittrar över våran lilla stad. Och kunde glömma allt blund, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, jag älskade dess ljud, den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du var snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv, gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn, jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du var mig, snälla be mig, skulle allt jag har på en sekund.
på mina vänner. Det är så många som la av och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över ängar när Caprifolen blommar. Kanske vi
som rega namnet och titeln på låten Caprifol, Thomas Stenström, som du hör i P4 Stockholm. Och nu gäller det då, Rasmus, du beskrev ju scenariot nyss. Armand kommer, han kommer knatande nere på plattan och du står liksom uppe vid där på samma höjd som fontänen. Nu pratar vi om Sergelsområdet och då skriker du till Armand: tjena, hej, har du lust, kan du hoppa upp här till mig nu? Och då är frågan, kan han hoppa det?
Ja, med sin stav som han såklart har med sig. Jag har gått ner på plattan, Alexander. Jag träffar två killar som står här och försöker få folk att hjälpa till och skänka pengar till välgörenhet. Vad heter ni?
Adam.
Viktor.
Viktor. Hörrni, jag sprang på er här när jag undrade om Duplantis kan hoppa den. Alltså själva höjden upp till nästa nivå, från Sergels torg upp till gatan. Du trodde han kunde det?
Ja, jag tänkte spontant att han lär ju i alla fall klara sig upp till räcket. Sen om han snubblar på det är en annan fråga, men...
Det är en bit upp till liksom gatunivå, sen är det också ett räcke på en meter till.
Ja, precis, precis. Så om han klarar över räcket, det vet jag inte helt säkert. Men han kan ju mycket, så jag satsar på att han klarar det.
Jag bad er om hjälp. Kan inte ni hjälpa mig att hålla den här lasermätaren mot marken så man siktar pricken mot räcket och sådär? Då, Adam, kom ju du på en snilleblixt.
Ja, men man kan ju stå uppifrån och mäta ner till marken.
Jag kände mig så jävla dum. Det är klart att man ser ut. Så jag gick upp och gjorde som du sa, Adam. Och mätte uppifrån istället ner mot marken. Det var mycket lättare än att försöka hålla den där och sikta uppåt. Liksom. 6,28 hoppade Armand Duplantis. Tror du att han hade klarat att hoppa över räcket där uppe, Adam?
Ja, men det känns realistiskt. Sen vet jag inte hur mycket var det.
5,39.
Ja, det klarar han ju.
Enkelt.
Ja, det klarar han ju enkelt. Han har ju så mycket luft emellan.
Ja, verkligen.
Ja, men då så. Det är väl inga konstigheter där. Ja.
Eller hur? Hörrni, tack så jättemycket. Fortsätt göra världen bättre.
Ja,
detsamma. Ha det bra. Tja då. Oops, håller på att gå på en barnvagn när jag vänder mig om helt exalterad.
Ja, men så exalterad kan man bli när man håller på att mäta hur högt Armand Duplantis kan hoppa. Han kan ju, som du sa, hoppa uppenbarligen då 6,28. Men vad det handlar om nu, det är ju just att du går runt och så mäter olika platser som vi kanske ser. Rätt många av oss i alla fall lite då och då. Och får lite perspektiv på att han kan faktiskt hoppa upp dit. Och i det här fallet då hade han ju en meter till godo dessutom.
Ja, han kan hoppa upp ur Sergels torg.
Just det.
Den skulle man ju vilja se.
Ja, och han kan ställas på, även om det står som en liten vagn på övre där. Någon meter sticker upp, då kan han ändå hoppa upp och ställa sig på den vagnen också.
Någon skulle kunna rulla in liksom en pickup precis in till staketet där uppe. Och han skulle kunna hoppa upp på flaket och skulle de kunna åka iväg i solnedgången.
Sen, ingen skugga som faller över dig för att du inte innan har kommit på att du kan mäta uppifrån och ner. För att det är ju rätt svårt att göra på de flesta platser. Typ en staty, ett busstak. Det betyder svårare att mäta uppifrån och ner.
Geniet Adam. Jag står där och försöker pricka den lilla laserpricken på ett räcke 6 meter upp i luften. Du kan mäta uppifrån.
Ja. Du som lyssnar, vill du att Rasmus ska mäta något speciellt så kan du väl höra av dig till oss. P4 Stockholms @sverigesradio.se. Vi har fått en förfrågan om Karl XII i Kungsan. Så att du sätter väl... Ja, du drar väl, styr in stegen ditåt antar jag till att börja med. Så får vi se vart vi landar.
Ja, men så får det bli. Jag har ju glömt vad vi mätte Karl XII till när det begav sig.
Ja, jag också. Jag vet att vi hade någon lyktstolpe på Djurgårdsbron som var... Det var precis att han inte klarade det. Och det är något som han möjligtvis då skulle kunna ha tränat sig till att klara numera.
Ja, det jag minns är att statyn framför centralstationen på någon gammal magnat, den var liksom den gyllene metern för det rekordet han satte. Men den tar han med luft nu.
Den tar han med luft. Rasmus fortsätter att mäta saker med anledning av att Armand Duplantis hoppade 6,28 på Stockholms stadion igår och slog på nytt sitt eget världsrekord då på hemmaplan. Du som lyssnar, har du lust att Rasmus, du kanske vill att han kommer hem till dig och mäter ditt hus om Armand Duplantis kan hoppa över det eller inte? Skriv ett mejl, p4stockholm@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift. By freckles and bright eyes, tongue-tied, but not. Message in a Bottle heter den här. Det finns ju ett annat hyfsat känt och brittiskt gäng som har gjort en låt som heter Message in a Bottle också. Den låter helt annorlunda. Det här är Taylor Swift i P4 Stockholm. Nu ska vi fortsätta prata om ett ämne som ju verkligen har engagerat många lyssnare de senaste veckorna, nämligen det här om att föräldrar lägger sig i undervisningen och annat på barnens skola, till och med att de blir portade i vissa fall. Och de ska sluta sig lägga sig i undervisningen. Det är åtminstone det, ja, något åt det hållet i alla fall, som skolministern och liberalen Lotta Edholm tycker. Hon uttalar sig nu efter P4 Storstadskanalers, det är ju vi då tillsammans med Göteborg och Malmö som har gjort den här granskningen, om föräldrar som blir portade för att de har betett sig olämpligt. Eller hur är det, Thomas Hellmark? Du kan ju förtydliga lite grann.
I vart fall så vill Lotta Edholm att de ska lägga sig i mindre. Att föräldrars rätt till inflytande över barnens skolarbete går för långt då, enligt nuvarande skollag, tycker hon.
Mm. Och hon har ju då kommenterat P4 Storstadskanalernas granskning om föräldrar som lägger sig i så mycket att de till och med får tillträdesförbud, att de förbjuds helt enkelt att besöka skolorna.
Mm. Och det här är någonting som skolor, i vart fall i storstäderna, har börjat göra allt mer. Och vi kan höra vad skolminister Lotta Edholm säger.
Lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Föräldrar som till exempel lägger sig i betygssättning, men också föräldrar som faktiskt blir direkt hotfulla. Och det är inte så att man ska tro att det bara förekommer i socioekonomiskt utsatta skolor, utan även kan vara vilken skola som helst faktiskt. Och naturligtvis så är det ju sorgligt att den här utvecklingen finns. Men vi kan inte acceptera ett beteende som vi inte skulle acceptera på några andra arbetsplatser, bara för att det är skola.
Vi kan inte acceptera det här beteendet, säger alltså liberala skolministern Lotta Edholm. Så vad vill hon då? Vad vill hon göra?
Ja, hon vill att föräldrarna ska ta ett steg tillbaka, att makten mer ska flyttas över till rektor och att det är lärarna som ska bestämma över undervisningen och det som händer i klassrummet. Och jag frågade henne då vilken roll föräldrarna ska ha. Hon svarar så här.
Framför allt ska ju föräldrar stötta sina barn i deras skolgång och också se till att barn förstår hur viktig skolan är. Att det inte är en plats som man kan komma och gå till lite som man själv vill. Jag tror att det är viktigt att regelverket, att skollagen blir tydligare om vad som är föräldrarnas roll och vad som är skolans roll, och att det faktiskt är så att det är läraren som bestämmer i klassrummet.
Mm. Så föräldrarna ska alltså stötta sina barn. Det här är väl någonting som de flesta av oss som kan se hyfsat vettigt och nyktigt på det kan skriva under på. Men enligt Lotta då, så Lotta Edholm, så ska föräldrar inte lägga sig i då så mycket vad som händer i själva klassrummet. Hur ska det gå till egentligen? Hon säger att hon vill att föräldrarna ska ta ett steg tillbaka. Samtidigt så ger ju skollagen rätt till inflytande.
Mm, i skollagen så står det att vårdnadshavare, citat, ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Och den här formuleringen menar nu utredaren att den har tolkats allt för brett av skolorna. Och utredaren föreslår att det ska ändras.
Då ska man alltså ändra formuleringen då för att man ska ha en tydligare tolkning av den. Till vad då?
Till att istället så ska det stå att vårdnadshavare i begränsad omfattning ska ges möjlighet till inflytande.
Just det, men det är fortfarande det här något gråzonsaktiga ordet begränsad. Det låter nästan som det låter som någon omkullkastande förändring, inte direkt.
Nej, det är en nyansering då, men lagtexter är ju ofta så att små förändringar kan få stora effekter. Exakt vilka kan Lotta Edholm inte svara på i dagsläget. Det finns ju ingen lag ännu. Utom det att rektor då och lärarnas roll ska stärkas. Men den här statliga utredningen föreslår också en annan sak som kan förändra spelreglerna i skolan.
Jaha, och det är vad då?
Jo, det handlar om hur skolan ska hantera klagomål. Det är inte ovanligt faktiskt att föräldrar klagar på saker i skolan. Det kanske du känner till?
Nej, det kan jag faktiskt säga att för egen del gör jag verkligen inte det.
Okej. Okay.
Jag tycker att det är lärarna och rektorernas sak att ta hand om det där. Men man ska då förändra hur man handhar såna här klagomål. Eller?
Precis. Om en förälder klagar på undervisningen om det här blir regler och lag, så ska man inte gå till läraren och klaga, utan man ska gå till rektorn. Den förälder som vill klaga på undervisningen, som lett då till att Lisa inte får A i betyg, eller som tycker att Lisa inte får till särskilda hjälpmedel, den ska lämna läraren i fred och istället gå direkt till rektorn.
Ja, det är ju man är lite nyfiken och ser vad som händer med det här. Det är mycket kringelikrokar och en snårskog.
Ja, men det verkar i alla fall som att läraren ska slippa hantera en väldigt massa klagomål.
Precis, men Thomas, du fortsätter hålla koll på det här hur som helst, va?
Jag ska göra mitt bästa. Jag ska lägga mig i.
Tack så länge.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
Sätt ett taxi Stockholm.
Lovato med sin låt 1-2. Det är sommar och det är sol. Ja, sol är det inte just idag, men somrigt är det i alla fall, varmt och skönt. Och vad hör då sommaren till? Jo, glass bland annat. Mjukglass, eller hur? Innehåller massa smarriga saker, men ska inte innehålla bakterier. Dags för nyheterna.
Miljöförvaltningen i Skåne.
Stockholms stad. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har vid en inspektion i början av juni hittat brister i hygienen på två serveringar på Gröna Lund. Inspektörerna fann höga halter av enterobakter i mjukglass och i slushdrycker, något som enligt miljöförvaltningen kan ses som en indikation på bristfällig hygien, även om det inte behöver innebära en direkt hälsorisk. Förvaltningen ska göra en uppföljande kontroll, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Nu planerar SL att byta ut tvärbanans räls vid Trekanten i Gröndal. Spåren är nämligen slitna och många boende har klagat på att de bullrar. Stockholms stads mätningar visar att bullret vid station Trekanten är högre än vad som är tillåtet och har förelagt SL att göra något åt det här. Planen är nu att rälsen ska bytas ut sommaren 2027 till en kostnad av knappt 100 miljoner kronor. Ingen har ännu gripits för skjutningen i Hässelby sent i lördags kväll då en ung man träffades av skott. Skjutningen skedde utomhus i närheten av en studentfest intill Hässelby IP, men enligt polisen så ska de här skotten inte ha riktats mot festen. Mannen som sköts är i 20-årsåldern och har nu fått lämna sjukhuset. En inventering av stora rovdjur visar att antalet familjegrupper av lodjur har ökat i Stockholms län det senaste året.
I länet finns nu 7 grupper, vilket är en ökning med 2,5 familjer sedan förra säsongen, och grupperna har säkrats på 35 platser. Det motsvarar en uppskattad lodjurstam på cirka 40 individer, och ökningen kan delvis förklaras av naturliga mellanårsvariationer i lodjurens reproduktion. Vad gäller varg så är reviret i Sjunda kvar. Dessutom har en ny varg siktats runt Halstavik i Norrtälje, där även en björn observerats vid flera tillfällen.
Och det berättade Henrik Sell.
Väderläget idag är inte soligt som ni kanske märker när ni tittar ut genom fönstret, men det är mulet. Det är andra alternativet om andra ord. Och det regnar också en del, men det ska passera österut under dagen. I eftermiddag så ska molntäcket spricka upp och vi har en temperatur på någonstans mellan 19, 22, 23 grader, något sånt, en sydvästlig vind. Då tar vi en titt på trafikläget.
Och då till länsväg 226, Huddingevägen. Korsningen vid Örbyleden, och man tar den filen mot Örbyleden i trafikriktning mot Huddinge. Där är en lätt lastbil som har stopp. Den står i korsningen och det blir trögt både söderut och för er som vill svänga av mot Örbyleden. På 229, Tyresövägen mellan Skarpnäck och Bollmora riktning Tyresö. Där håller man på att plocka skräp och skyddsbil är på plats. Kollektivt, inga stora störningar.
Brian Adams tillsammans med Mel C, When You're Gone.
Baby.
musik som alltid när det är Bryan Adams som sjunger med hans röst göra. Mel C också här, When You're Gone. Nu har vi Annie Lennox också, vi har Dave Stewart. Det är den duon som utgör Eurythmics. Här tar de hjälp av inte vem som helst utan Aretha Franklin, och låten heter Sisters Are Doing It For Themselves. Rhythmics, det är alltså Dave Stewart och Annie Lennox, men här får de hjälp av Aretha Franklin också i låten Sisters Are Doing It For Themselves. Om ni har lyssnat ett tag så har ni säkert koll på det som Rasmus håller på med. Rasmus sitter på stan och frågar sig, kan han hoppa den med anledning av Armand Duplantis världsrekord på stadion igår? 6,28 slog han till med då, Armand, på hemmaplan också. Han sa ju efteråt att nu har han uppnått allt han vill uppnå. Och det är ju bara att gratulera. Samtidigt, om man är 26 bast och säger att man har uppnått allt man vill uppnå, så måste man ju i sådana fall hitta på något annat att uppnå istället. Och det tror jag säkert att han gör. Hur som helst, Rasmus tjänar emot tips på vad du skulle vilja ha mätt av honom. Han har ju med sig en lasermätare ut och liksom mäter Karl XII i Kungsträdgården. Han var nere på plattan och såg efter ifall Armand Duplantis kunde hoppa från plattan liksom upp till Sergelsfontänen, den nivån. Och så vidare. Så skriv gärna ett mejl till oss, pfrastockholm@sverigesradio.se i adressen. Det kan ju vara, du kanske vill att Rasmus ska komma hem till dig, till din trädgård, och dricka kaffe. Ja, det behöver du inte bjuda honom på, men han kanske kan mäta ditt hus, tänkte jag säga. Det är ju roligt att veta, kanske, om Armand Duplantis kan hoppa över ens hus eller inte. Skriv ett mejl om du känner för det, hur som helst. Nu går vi vidare, för det här är nämligen sista måndagen som ni får höra mig på förmiddagarna här i P4 Stockholm. Efter midsommar så har jag fått vika ner mig för ett nytt nationellt förmiddagsprogram. Det ska sändas över hela Sverige. Sommartid i P4 heter det. Kommer sändas mellan klockan 10 och 13 under sommaren. Men även om jag ju står handfallen gentemot dessa krafter högt upp i radiohuset, så kan jag i alla fall försöka försäkra mig om att du, kära lyssnare, får något som i alla fall hyfsat, tänker jag, håller den nivå som ni är vana vid att höra här under förmiddagen i P4 Stockholm. Jag har med mig en av programledarna nu, Malte Nordlöf heter han. Hej Malte.
God förmiddag.
Ja. Tjena Stockholm. Tjena, hur är läget?
Ja, men det är bara bra. Jag står vid en pålande damm och blir nästan lite hypnotiserad liksom, av vattnet som pålar ner så här. Mm. Hör, du hör det?
Jag hör, det låter ju urmysigt. Du övar liksom på att skapa en ljudlig sommarkänsla. Är det så man ska
tolka det? Ja, men det ska det vara. Ja, verkligen, verkligen. Men jag känner lite pressen av det, ja, Alexander, när du liksom säger som du säger. Absolut.
Precis, för nu är det upp till bevis alltså. Och jag tänker se här om vi kan gå igenom lite programpunkter med dig. Först och främst, jag är från Göteborg, brukar dra en hel del ordvitsar. Är det något som du tänker att kunna bjussa på?
Jo, men vi har en programpunkt som heter Hitta hit. Det är lite skoj med ord, lite skoj med ord. Hitta. Det är en musiktävling. Det är en musiktävling där alla i hela Sverige får chans att briljera inför hela riket och visa att man är riktigt bra på musik. Ja. Det är en sån här sak. Där fick du en ordvits. Är du nöjd med det då?
Jag förväntade mig liksom inte någon hel drapa, utan jag är nöjd med att det kommer faktiskt. Jag var inte riktigt nöjd på det. Vi har ju toppenbra panelmedlemmar som kommer och ibland är med också, som Anna Franksén och Stefan Nilsson och sådär. De som lyssnar på det här programmet känner igen de namnen. Har ni något liknande där ni tar upp och diskuterar det som finns i vår samtid just nu?
Jo, till vår hjälp har vi alltså 25 lokala P4-stationer där vi har med reportrar varje dag som just tar tempen på riktigt. Faktiskt, om jag ska fortsätta på ordvitsspåret, så tar vi faktiskt tempen också på badtempen varje dag med hjälp av lyssnarna. Bara en sån sak. Roligt, skoj.
Tempen på tempen. Det är nästan som absolut. En slags... Ja, du, apropå det här med 25 lokala P4-stationer, en av dem är vi, P4 Stockholm. Vi sätter såklart alltid stockholmarna och våra länsbor helt i fokus. Var fjärde svensk bor ju trots allt här i vårt område. Men ni har ju då hela Sverige till god att se. Men vad kan man förvänta sig från Stockholm under det här sommarprogrammet som ni gör?
Ja, men alltså för att plisa Stockholm så vill jag bara betona genom att citera en gammal Sara Leander-klassiker från förr, nämligen Stockholm är Stockholm för evigt ändå. Och så är det ju, Stockholm är ju liksom huvudstaden. Men jag tänker så här, många stockholmare, jag känner jättemånga stockholmare, de flesta av dem, många av dem, kommer inte från Stockholm. Jag menar, Stockholm är ju liksom, det är ju ett centrum för, det är ju ett Sverige miniatyr på stor, på många sätt och vis. Och då tänker jag så här, sommartid, du som bor i Stockholm kanske kommer ifrån Borås eller ifrån Vilhelmina, tänk att få höra hemifrån lite mer än i övriga året. Vad är det för evenemang?
Det är lustigt att det alltid är Borås. När folk ska på något sätt säga att människor i Stockholm kommer någonstans ifrån, av någon märklig anledning så är det alltid Borås som på något sätt får klä skott för det, för hela den gruppen.
Ja, men de flesta stockholmarna kommer ju från Borås, det känner jag.
Malte, kommer man få höra dig sjunga mer Sara Leander också under, ingår det på något sätt i dina åtaganden under sommaren?
Om det är vad du efterfrågar för att du ska bli nöjd med produkten, men det är inte huvudfokus. Huvudfokus är att binda ihop landet, visa Sverige lever upp, det är sommar, det är en god känsla, vi tar hand om dig som lyssnar. Och dessutom, det händer så oerhört mycket runt omkring i landet som gör att det kan vara värt att ta en liten omväg. Så vi kommer också uppmärksamma de där sakerna som du kanske inte hade vetat annars. Jaha, kan man åka dit och bada där de spelade in den där filmen? Du får liksom de där bästa semestertipsen, allt serverat som i en liten ask.
Men du, den viktigaste frågan till sist då. Hur mycket kommer ni se till att vi är Vallentuna?
Jag skriver upp det på to-do-listan här och skickar vidare till producenterna. Absolut. Ja, vi har en karta. Jag ska se till att vi sätter en nål på vallen.
Ja, gör det. Jag ska hålla koll på dig. Ja, men Martin Nordlöf, tack så mycket för att du var med oss. Och lycka till på måndag när ni kör igång. Och sen tack, håller ni på ett gäng veckor fram till mitten av augusti någonstans, va?
Ja, 15 augusti. Därefter kommer du tillbaka med din trygga
stämma. Då får jag komma igen. Då plockar de ut mig igen i garderoben. Där ligger jag neddammad med några hucklor på mig och sådär. Men jag ser fram emot det också, en annorlunda sommar. Du Malte, tack så mycket för att du var med oss. Ha det så fint.
Tack tillsammans. Glad sommar.
Här är Anna Ternheim nära dig.
Minns du sommarnätterna på cyklarna? När allt var vi för alltid obrytbart. Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig, ja jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan. Vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig, men ändå nära dig. ändå nära dig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Jag har mitt eget svarta mål. Jag saknar det så. Du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Ett sista bad och sen är sommaren slut. Du stod där torka håret med min handduk. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Blev kortare. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? När det är så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig. Jag var så nära dig.
Anna Ternheim, nära dig. Jag pratade med Malte Nordlöf nyss, det är han som gör Sommartid i P4. Som ni kommer kunna höra då, det är han och några andra programledare också. De hjälps åt om jag förstått saken rätt. Ni kommer höra det från och med måndag i alla fall. Det ska bli spännande att lyssna på. Så att något vanligt förmiddagsprogram blir det inte under sommaren. Men vi ska ha kul i alla fall, för att Rickard Olsson, ni vet, Vem vet mest och Bingolott och alltihopa så här. Han kommer hit och ska sända eftermiddagsprogrammet ihop med mig. Så det ska jag och Rickard göra tillsammans under ett par veckor. Det ser jag fram jättemycket emot. Så vi kör igång med det istället då på måndag.
Det här är P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
Sofia heter artisten. Oklart om hon är sponsor av ett glassmärke eller inte. The Greatest heter i alla fall låten. Hörrni, det pågår ett Stockholmsderby just nu i fotboll. Visste ni inte kanske? Det är ju sånt som man brukar känna till annars. I det här fallet lite, kanske lite mer okänt, men ändå, det är ett superderby. På ena sidan står Barkarby och på andra sidan står Viksjö, så att det är liksom ett tvättäkta Järfälla derby det här. Och förutom då Barkarby och Viksjö så finns det 759 andra lag med i den här turneringen också. 12 000 barn och ungdomar. Lasse Persson, du är på plats där det händer i Västerås.
Jajamän, och en bit in i andra halvlek så får faktiskt Bele Barkarby straff precis när vi kommer hit till sändning. Och de gör inget misstag från straffpunkten. De sätter dit en Nova i Viksjös mål, var chanslös på den straffen. En bra slagen straff. Så 1-0 har vi en bit in i andra halvlek.
Men det är spännande, tät match då.
Det är superspännande, och de här lagen, de möts ju ganska ofta hemma i kommunen. Men nu har de alltså anmält sig till Aroskuppen i Västerås och så möts de igen. Och det kan tjejerna tycka är lite tråkigt. De kanske hade önskat att möta ett lag från Göteborg eller Sundsvall eller något sånt där. Men nu blev det ett lokalderby i Västerås.
Och sen är det ju dessutom så att när det är lokala Järfälla derbys, då det innebär ju också att Lasse Persson åker med. Nu den här i det här fallet var det i Västerås, men det kunde ju varit längre bort också.
Ja, det kunde varit i Hongkong. Jag hade varit just där det också. Så att, ja, det är inga problem. Utan spela Järfälla matcher med våra lokala lag, då är man ju alltid på plats. Och nu kommer faktiskt Viksjö här med Elsa Sundberg dribblandes och passar fram till Vida. Ska vi se, det är nära att de kvitterar. Mm. Jag har en riktig fotbollskompis här som har följt Stockholmsfotbollen. Ja, svensk fotboll på väldigt nära håll under många, många år. Leder ett populärt fotbollsprogram som heter Fotbollsmorgon. David Fjäll, vad säger du? Du har tittat lite på matchen. Vad tycker du om det här?
Kul. Det är ju framförallt... Ja, men det är spännande att det bara är 1-0 och så vidare, men att det kämpas och glädjen verkar vara högst påtaglig bland oss som spelar. Så att det är en häftig grej.
Mm. Jag ska säga det också, att det är så mycket mer än fotboll. De här tjejerna som jag står och tittar på, de är 11-12 år. Och det kan vara första gången de sover borta. Jag vet att de här tjejerna har bott i klassrum här i Västerås. Och det har varit ett riktigt äventyr. De har gått på disco också. Och då frågar de mig när jag skjutsar dem till disco till lördags: Lasse, vad gör man på ett disco? Ja, så man har kul och man dansar. Och då var det några som, jag ville nästan åka hem. De sa, måste vi dansa? Man måste inte, men man kan ryckas med, och det gjorde de. När jag skulle hämta dem vid 10-tiden var nästan ingen som ville hoppa in i bilen. Så att det är så mycket mer. Det här är liksom ett äventyr. Det är inte bara fotboll.
Och det är ju någonting, tänker jag bara tillägga, som är ganska ovanligt och sätter liksom en extra press trots allt. Det här med att man sover borta för första gången. Det är ju någonting som man sällan ser kanske hos Djurgården, Hammarby, AIK. Alltså andra typer av mera etablerade, vad ska man säga, seniorlag. De har ju ofta sovit borta tidigare.
Ja, jag tror Nahir Besara, lagkaptenen i Hammarby till exempel, har lättare att sova borta än de här 11-12-åringarna. Det tror jag faktiskt, det måste jag hålla med om. Men det har varit ett riktigt äventyr, och sen har de haft kanonväder. Idag lite regn på förmiddagen, men nu strålar solen igen. Så att de har badat, de har käkat godis, de har liksom, ja, de har gjort allting och varit tillsammans och verkligen fått ihop grupperna till att bli alldeles extra. Nu kontrar Viksjö här, ska vi se hur det går. Hon tappar bollen lite långt ifrån sig, och Beles målvakt ut och rensar.
Det här med objektiviteten, Lasse, jag vet inte, hur går det med den? Även om det är ett Järfälla derby, så det är naturligtvis så att du innerst inne håller på Viksjö och den egna släkten, så att säga.
Det måste jag ju erkänna. Viksjö är mitt lag, jag har ju varit ledare där, men Bele gör det förbenat bra faktiskt. Och jag ska säga det, de har mötts några gånger under säsong, och då är det Bele som har dragit det längsta strået. Så att jag vet att Viksjö-tjejerna var väldigt, ja, de var lite nervösa kan jag säga inför den här matchen.
Du, jag gjorde en snabb test här på redaktionen. Väldigt få som känner till Aroskuppen i Västerås. Då, trots att den är så himla stor, 12 000 barn och ungdomar. Det borde man ju veta ungefär som man vet Gotia.
Ja. Och det här också, den här kuppen har ju pågått i så många år. Det finns alltså föräldrar här som säger, åh, jag minns när jag var med i Aroskuppen. David Fjäll, har du varit med i Aros?
Jajamensan.
Hur gammal var du då?
Alltså rätt många år, från när man var 9 kanske och några år efter det.
Men jag känner att det är ett glädjepiller, det är en glädjens kupp.
Ja, men den är helt fantastisk, och det roliga är ju att de här planerna som vi, när vi spelade, tyckte var helt fantastiska. Det är gräsplaner och kanske lite ojämnt och sådär. Nu är det ju skandal, alltså när spelarna kommer hit, för de är vana med konstgräs och är inte alls beredda på att bollen kan studsa ojämnt och så vidare.
Okej, vad är det här?
Ja, och då får man ju säga till dem så att det är på det här underlaget fotboll spelas. Det är på gräs.
Det är på gräs, ja.
Du, är rejäl hejaklack där i bakgrunden också. Är det några tifo-grejer eller är det liksom...
Ja, det har varit mycket flaggor, trumpeter och grejer. Men det var mer under helgen när föräldrarna var lediga. Nu har ju många föräldrar åkt hem. Men ett tag var det totalt 40 000 pers i publiken här. De följer med sina barn och det är ju 12 000 ungdomar som är alltså här i Västerås och spelar. Och då har de ju ett följe med sig. Och varenda skola i Västerås är full av barn och ungdomar. Så att, det här har varit otroligt roligt att få följa på plats.
Toppen. Lasse då, en av de här föräldrarna som åker med i, vad ska vi kalla det för, trossen till de här fotbollsspelande ungdomarna. 12 000 stycken är de i Västerås och spelar boll för tillfället. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Om ni inte har det så är det bara att se det omkring nu under eftermiddagen då, för det ska regna över Stockholms län. Klockan är 12 nu, dags för Ekonyhet.
Och här är Ekot i P4 klockan 12 där vi får höra om den senaste utvecklingen kring det spända läget i Mellanöstern. Vi får en rapport från vår korrespondent. Sen också om att kriminella allt oftare använder sig av handgranater för att begå brott enligt polisen. I nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men först... Alltså gäller det spända läget mellan Israel och Iran där länderna fortsätter att attackera varandra. Med oss nu från Jerusalem finns vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, Samar, vad kan du berätta om det senaste som händer där?
Ja, för ett par timmar sedan så varnade den israeliska armén för ett drönarintrång. Samtidigt så sköt Houthierna i Yemen en ballistisk robot mot Israel. Men både drönarna och roboten sköts ner av det israeliska luftvärnssystemet. Det om förmiddagen. Natten till idag var svår för många israeler med minst två våg av robotattacker som riktades främst mot storstadsområdet Tel Aviv och mot norra Israel runt staden Haifa. En robot slog ner i ett område i Tel Aviv som heter Petah Tikva där minst 8 personer dödades och runt 300 skadades.
Samtidigt hotar Israel Iran med vedergällning. Försvarsminister Katz säger idag att civila kommer att lida. Hur ska man tolka det?
Ja, det tolkas som att Israel kommer att attackera civila mål som hämt på att civila i Israel har dödats. Men många civila har redan dödats i Iran. I helgen så attackerade Israel ett flervåningshus där 60 civila dödades enligt Iran, varav 20 var barn. Idag så höll talesperson för det iranska utrikesdepartementet en presskonferens där han visade upp bilder på iranska barn som har dödats i israeliska attacker. Flera av de kärnfysiker som dödades av Israel dödades tillsammans med sina familjer.
Och idag så möts G7-ledarna om de möts där och de ska prata om utvecklingen i Mellanöstern. Vad kommer man prata om då, tror du?
Ja, man kommer att diskutera en väg ut ur det här kriget. Flera G7-länder väntas uppmana USAs president att använda sitt inflytande över Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att få stopp på den här farliga utvecklingen i Mellanöstern. Men G7-länderna är inte överens i sin syn på att Israel initierade det här kriget. Tyskland verkar visa förståelse för Israels agerande till skillnad från Japan till exempel, så man har bestämt sig för att inte gå ut med ett gemensamt uttalande på grund av att man har olika syner på den här konflikten.
Hur ser då chanserna ut för en nedtrappning av den här konflikten?
Ja, både Israel och Iran har utlovat ännu mer attacker mot varandra, så än så länge så finns det inga indikationer på att attackerna kommer att upphöra de närmaste timmarna eller dagarna.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Sverige nu. Kriminella grupperingar använder sig allt oftare av handgranater när de begår brott enligt polisen. Malin Nygren är chef för polisens nationella bombdatacenter.
Tråkigt nog så ser vi fortfarande en god tillgång på handgranater och efterfrågan är stor.
Under förra året såg polisen en ökning av handgranater i kriminella miljöer i Sverige och utvecklingen har fortsatt i år enligt Malin Nygren.
I förhållande till de ärenden som vi hanterar, både de ärenden där någonting exploderar men också där vi gör kanske fynd eller tar beslag, där ser vi ju att det blir vanligare för oss att det är handgranater som används vid de här attackerna eller som vi tar i beslag.
Under året finns flera fall där handgranater kastats in i bostadshus och lägenheter. Bland annat finns uppgifter om att det var en handgranat som kastades in i ett rum där en mamma och hennes barn i förskoleåldern låg och sov i april i år. Andra exempel är handgranater som blivit liggande på en cykelbana som hittats på en tågstation utanför en förskola och i en ryggsäck i en hamn. En handgranat innehåller tusentals små metallkulor som skjuts iväg när den detonerar.
De är tillverkade som att användas i krig för att sätta en motståndare ur spel, det vill säga allvarligt skada eller döda en människa. Det är det enda syftet med en handgranat.
Att man just nu ser en stor efterfrågan på handgranater bland kriminella beror enligt Malin Nygren på att det blivit svårare för dem att komma över legala sprängmedel från till exempel byggen. Men det har också andra orsaker, säger hon.
Det är dels att det finns en tillgång till dem ute i Europa. Det finns ju tillgång till handgranater på den kriminella marknaden från flera länder. Handgranaterna är också relativt enkla att använda.
Reporter Henrika Åkerman. Under sommarlovet ökar risken att gängkriminella söker upp och rekryterar barn och unga till olika brott, varnar polisen. Maria Forsberg vid områdespolisen i Umeå.
Vi ser ju ökande tendenser till att äldre försöker rekrytera barn och unga in i kriminalitet, även här i Umeå och Västerbotten. Och det kanske vi ser lite tydligare nu i år mot i fjol. Så absolut så är sommarlovet lite ökad risk, mer egen tid för barn och unga och mindre vuxennärvaro. I Umeå så kan det ske överallt.
Därför är det viktigt att ha koll på vilka kompisar ens barn och unga har, säger Maria Forsberg och radar upp varningstecken.
Dubbla telefoner, det är ett supertydligt tecken. Det är väldigt få barn och unga idag som skulle behöva dubbla telefoner. Förändrat beteende, mycket swishar, pengar, nya kläder, sådana saker ska man vara vaksam på.
Därför blir aktiviteter och sammanhang extra viktigt, konstaterar Ibrahim Al-Turk som är pappa och ideell fotbollstränare i Ersboda SK i Umeå.
Jag känner mig inte orolig, men jag vet att det är jätteviktigt med aktiviteter. Det måste finnas för alla ungdomar. Är de på fotbollsplanen så vet vi att de är på en bra plats.
Reporter Lova Nyqvist Sköld, Tora Larsson och Agneta Johansson vid P4 Västerbotten. Det är förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm. Enligt Trafikverket är orsaken ett elfel där en kabel skadats i samband med ett arbete. Prognosen för när det ska vara åtgärdat är satt till 6 ikväll. Flygbolaget Finnair ställer in 143 flyg från Helsingfors flygplats imorgon, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Runt 6500 passagerare beräknas påverkas. Orsaken är fackliga stridsåtgärder enligt bolaget. Till Tyskland nu, där en grupp inflytelserika socialdemokrater öppet kritiserar regeringens upprustningspolitik och vill att landet i framtiden återigen närmar sig Ryssland. Utspelet får mycket stor uppmärksamhet, inte minst eftersom socialdemokratiska partiet ingår i den tyska regeringen.
Man muss sich mit Ländern wahrscheinlich auch verständigen, deren Werte man überhaupt nicht teilt.
Ja, Ralf Stegner, inflytelserik socialdemokrat i den tyska förbundsdagen, säger till ZDF att man måste kunna komma överens även med länder som man inte alls delar värderingar med. Stegner, som tillhör vänsterflygen i tyska SPD som ju ingår i Merz-regeringen, har tillsammans med flera andra socialdemokrater publicerat vad man kallar för ett fredsmanifest. Där kritiseras bland annat upprustningsmålet på 3,5%. Man vill se ett tyst närmande till Ryssland igen efter att kriget i Ukraina tagit slut och vill också att regeringen Merz tar fler diplomatiska initiativ med mera. Liknande åsikter är utbredda i vissa delar av den tyska befolkningen och partier som AfD och Vänsterpartiet Die Linke har liknande uppfattningar. Manifestet får också stor uppmärksamhet för att det går emot centrala delar av Merz-regeringen där ju Socialdemokraterna också ingår. Det kommer också bara några veckor inför Socialdemokraternas partikongress och det kan nu bli ett splittrande ämne på kongressen. Socialdemokraternas partiledning ligger lågt i kommentarerna än så länge, men förbundskansler Friedrich Merz vädjar om fortsatt sammanhållning i regeringen.
Und ich setze darauf, dass diese Einigkeit auch bestehen bleibt.
Friedrich Merz säger att han utgår ifrån att regeringens enighet i de här frågorna består. Daniel Alling, Berlin.
Så kan vi berätta att den norske friidrottstränaren Gert Ingebrigtsen frias på alla punkter från anklagelserna om misshandel mot sin son, den dubbla OS-guldmedaljören och löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen. Däremot så döms han för ringa misshandel mot sin dotter, skriver NRK. Gert Ingebrigtsen döms till 15 dagars villkorligt fängelse och ska betala ett skadestånd på 10 000 norska kronor enligt norska VG. Gert Ingebrigtsen har hela tiden nekat till brott. Det avslutar Ekot i P4. Producent för sändningen idag var Emil Östman.